Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Välkommen till Sagan om Isfolket-podden. Det här är vårt första avsnitt. Nu handlar det om boken Trollbunden. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan! Woohoo! Nu kör vi!
Nu kör vi! Isfolket! Yes! Ja, först tänkte jag säga att vi behöver iTunes-recensioner. Så om du vill recensera det här på iTunes efter att ha lyssnat på avsnittet förstås, så är vi väldigt tacksamma. Ja, vi kör igång! Vad händer?
Vi är i Trondheim, året är 1581. Vi har en smula pest, en smula stad i svält och lite likbål. Och här hittar vi då vår hjältinna, Silje Arngrimsdotter, 17, 16 år ungefär.
Ja, vi ska återkomma till hennes ålder senare, men fortsätt.
Ja, föräldralös, allting är misär, som sagt, lite svält, lite pest, lite likbål. Och vi lägger på att det är vinter, det är svinkallt. Silje, som den godhjältade själen är, har gett bort sina kläder och klädd i typ en säck och 2 stycken snören. Och ja, det är här vi har henne. Här går hon i staden.
Det är verkligen en otroligt mörk början. Det är liksom totalt elände direkt.
Ja, men det är ju det. Och jag tycker det är så... Man slängs in i det. Och det är jättebra. Och det blir ju bättre. För när Silje väl går där och väjer med den här pestliken som ligger på gatorna, så hör hon att det gråter inifrån en gränd.
Och vad hittar hon där?
Där hittar hon en liten flicka som står vid sin mors stendöda kropp.
Ännu en död förälder i boken.
Ännu en död förälder i boken, det är mycket sådant. Och Silje, som den godhjältade själ hon är, tar ju med sig den här flickan. Hon ser liksom att modern har dött av pest. Flickan kommer förmodligen också dö av pest. Men hon tar ändå med sig flickan, för hon känner att det är jättekallt. Det är vinter, hon kan inte lämna det här barnet.
Hon är läskigt godhjärtad.
Hon är läskigt godhjärtad, men jag tycker det finns så mycket fördelar med att hon är... Det finns så mycket för som väger upp hennes nästan lite äckliga godhet. Och det är att hon är väldigt, väldigt modig också.
Ja, verkligen.
Ja, ja. Jag är inte den som är den. Jag betraktar mig själv som en rätt god människa. Men jag tror inte jag skulle stanna bredvid en död kropp i en stad som är drabbad av pest och plocka upp ett främmande barn.
Nej, men hon tänker inte på sig själv. Det blir en ganska rejäl kontrast till Charlotte Maiden som vi stöter på här direkt.
Ja, stackars Charlotte Maiden från en helt annan bakgrund, uppväxt med silversked i munnen bokstavligt talad. Hör till adelsfamiljen och allting är lyx och rikedom. Och hon är också ute den här natten med ett spädbarn.
Som hon har lyckats dölja.
Och det är lite fascinerande hur man lyckas dölja en graviditet.
Det hade med modet att göra, eller hur?
Ja, men jag har tänkt på lite grann, för de skriver att hon lyckas snöra in det här. Och, alltså snöra in korsetter eller det här, de drar in mycket i midjan, men gravidmage, där ska det dra in mycket. Men mycket långa hängande kläder, mycket nedhängande kjolar och hon klädde sig själv. Så hon lyckas dölja sin graviditet, födde ett spädbarn och inser att hon måste sätta ut det, för hon kan inte behålla det.
Oj, oj, oj.
För jag menar, tänk på, vad ska folk säga om man föder en oäkting? Det går inte.
Skandalen skulle vara fruktansvärd.
Precis, och vi möter henne också, där hon starvar sig fram. Och det är också värt att det är kanske 1 timme sedan hon födde, 2 timmar. Så hon går där, blek, vacklande, jättesvag, och ska ut genom stadsporten, lyckas komma ut och lägger ut sitt barn.
Precis, och som tur är för henne så kommer allas hjältinna Silje och hittar det stackars barnet.
Ja, för Silje och den här lilla flickan, de har ju insett att det är kallt i stan. Vi måste till värme. Och värme finns det vid likbålen på Galgbacken.
Det låter ganska fruktansvärt att stå liksom mitt i vintern vid lite likbål och försöka värma sig.
Ja, det är inte som en däck. Ja, vad har vi med för människor här? Vi har några lik som hänger där. Någon som ska halshuggas och massa döda människor som brinner. Ja, mysig stämning. Men när de tar sig ner i det här liksom genom skogen mot likbålen på andra sidan så hör Silje gråt. Det är någon som gråter. Och det här är ju inte en bra sak i 1500-talets Norge.
Nej, för det kan vara en myling.
Mm, och vad är då en myling?
Något oknytt. En vålnad av ett litet barn som har satt sig ut i skogen.
Precis.
Som blir och det här jättestor. Är jättedålig alltså. Det här var... Så där barnet kommer springande och är enormt och slår ihjäl ändå, som jag förstod det.
Ja, men precis. Och springer efter för att de letar efter föräldern satt ut den och ska hämnas eller bara vill ha värme.
Det låter inte alls som en trevlig upplevelse i skogen.
Ja, det är jätteotäckt. Jag hade ju svimmat direkt om jag hört det där. Och Silje blir faktiskt jätterädd. Hon blir ju jätterädd när hon hör det, för hon tror att det är en myling. Allting kommer gå åt helvete. Men den här lilla flickan hon hittat, säger, hon drar i henne och är så här, nej men vi måste gå hit.
Det var ju väldigt tragiskt där att det är på grund av att hon hade ett småsyskon som också dött i pesten.
Ja men precis. Och den här lilla flickan tror att det här är ju min småsyskon, vi måste gå dit.
Vilken body count vi har här direkt i början. Det bara dör folk till höger och vänster.
Ja men precis, det är ju liksom inte den här tidsåldern man vill vara uppvuxen i alls. Men så när Silje går där och ber en bön om att Gud, snälla myling, döda mig inte, så inser jag att fast det här är ingen myling, det här är ett barn. Ett levande barn. Och då gör Silje någonting väldigt typiskt för henne. Hon tar upp barnet och tar med sig det.
Förstås!
Mm.
Tur för Silje att det inte fanns 7 andra barn som sprang kring där den natten.
Ja men precis, det känns här. Så här, om det var så enkelt för Charlotte att bara ta sig ut och lägga barnet precis i skogen för stadsförtjänsten, då borde det funnits en hel andra mylingar där som springer runt och bara vill ta livet av folk. Men...
Ja, det låter inte som en så väl underbyggd teori direkt.
Nej, precis. Men de här då, 2 blev 3 och de vandrar mot likbålet.
Jag tänkte ta den där mjölkincidenten här, för alltså hon hittar ju mjölken. Och det gör ju mycket intryck på henne att hon liksom tror att den här människan som har satt ut barnet i skogen inte var helt genomrutten. Men sen dricker hon alltså, hon dricker lite av mjölken. Hon ger lite till Sol, till flickan. Mm. Och sen försöker hon få spädbarnet att dricka, men det går inte.
Nej, för spädbarn behöver ju ingen mat första dygnet tydligen.
Precis, men sen dricker hon upp det själv istället för att ge det till Sol.
Ja, precis. Det är så här, jaha. Och någon slags så här, Sol ska inte dricka för mycket för att...
Sol är laktosintolerant.
Det stora ilandsproblemet på 1500-talet. Nej, du får inte dricka mjölk och överleva svält.
Det är sånt man tänker på när pesten här gör.
Ja, men det är så här ögonblick som verkligen stannar upp mitt i all misär. Att den här moden då, Charlotte, ville inte sätta upp sitt barn egentligen. Så hon lämnade mjölk fast hon visste att ett spädbarn inte kan nå den.
Det känns intressant också att den här Charlotte-plotten inte löser upp sig i den här boken. Utan att den fortsätter vidare.
Nej men precis, den lämnas liksom där.
Ja, man återkommer ju till den några gånger men den knyts inte ihop än.
Det är väldigt snyggt tycker jag.
Vi kommer här och försöka inte nämna saker som händer i senare böcker. Men det är ju svårt, för vi vet ju vad som händer i senare böcker. Men det menar jag att man ska kunna lyssna på den här podcasten utan att ha läst vidare i serien. Ni bör ha läst den här boken, men inte, ni behöver inte ha läst bok 2.
Nej, vi ska göra vårt bästa för att undvika framtida spoilers.
Ja, och nu kommer vi fram till mångas favoritögonblick i kanske hela serien.
Ja, ni som har boken framför er, ni som vet omslaget, ni vet ju vad som händer. Silje står där, tittar ner mot likbålet, ser att de för fram en jättesnygg man. Alltså där, gorgeously handsome, blonda lockar, välbyggd trots allt svält, allting bara matchar.
Man skulle kunna kalla honom en dubbel H.
Vad är en dubbel H?
En handsome Henning.
Han står där som, jag vet inte vad man ska säga. som en grekisk gud fast i Norge.
Mm, han är bara åsam och snygg.
Och Silje tänker att nej, han är för vacker för att dö. På riktigt.
Precis, och då dyker någon upp som inte alls är särskilt vacker.
Nej, någon som är jätteful.
Ja, och stor.
Eller precis som jätteful. Mm. Jättestor, jag tänker aldrig på hur stor Tengil faktiskt är förrän han beskrivs när han står där bakom och tonar upp sig över Silje där hon håller spädbarn i ena armen och den här lilla flickan i andra.
Och enligt framsidan så är han väldigt vinterriktigt klädd.
I vargskinnspäls.
Ja, han har en huva står i texten, men han har någon slags pälsmössa på bilden.
Ja, men lite rysk pälsmössa, det ser lite missvisande ut faktiskt.
Och lite som ett odjur, eller hur?
Ja, men precis. Beskrivs med glimmande ögonen och så här att han ser ut som, inte huggtänder, men att, liksom, att tänderna liksom, han drar upp läpparna så att tänderna som blänker till. Det är så här rovdjursaktien när du vet, men varje drar upp tänderna liksom så här väser till.
Jätteläskig helt enkelt. Och här går det undan verkligen.
Oh ja, det gör det. För han bara så här, vill du rädda den här mannen? Och Silje säger ja, för att han är ju för snygg för att dö.
Otroligt väl improviserat.
Jag blir imponerad av hennes teaterförmåga, alltså på riktigt.
Ja, den är ju helt fantastisk. Men den byggs ju upp senare också när man får veta att hon liksom har lärt sig det här med att prata fint och hennes mod och så vidare. Den känns ju ändå trovärdig.
Det känns mycket trovärdigt, hela hur hon lyckas verkligen vrida loss Henning ur den här jobbiga situationen bara genom att prata, spela förnäm och faktiskt bara lura runt fogden och hans knäktar så att det sjunger om det utan att använda våld.
Man skulle kunna kalla henne en dubbel S.
Vad är en dubbel S?
En snillrik Silje.
Men verkligen.
Och Hemming spelar med han också och det här bara fungerar.
Ja, det fungerar jättebra. Jag är lite imponerad. Hade någon kommit fram ut ur skogen och sagt jag känner den här personen, så hade jag tyckt, ja, hade väl varit ställd i några sekunder. Men Henning bara, ja, jag kör på. Det här kan få mig ur, vad är det han är, stegling igen på väg att hända med? Stegling.
Ja, man undrar vad som hände med de här knäckarna sen när de kom och förklarade. Nej, vi släppte honom. Det var en jättebra idé. Han var en agent för kungen.
Ja, ja, men vad fick er att tro det? Ja, men hans fru visade ett brev.
Jaha. Det måste i och för sig ta månader att få reda på att det här var fel.
Ja, men precis. Men sen tänker jag också så här. Ja, men det kommer fram en kvinna. En barhuvad kvinna också. Fy, fy, fy. Ur skogen med två barn vid handen. Utan vagn, utan vin. Och säger att hon är jättehögättad. Och att hennes man är kungens hemlige spion.
Just det, för hon har sprungit genom landet med de här två barnen. Ja.
Japp. Och de sväljer det. Med flöte och sänke.
Absolut. Så att det gick ju bra.
Mm, det gick jättebra. Och sen så får Henning stryk. Han får fet stryk.
Ja, som han har förtjänat.
Han har förtjänat det ordentligt. Och sen inser Silja att hon blir lite luntlurad också. Men det löser sig för alla lever och allting är ju bra. Hon klarade sitt uppdrag. Henning lever. Den här mystiske mannen i vargskinnspälsen är nöjd fast fortfarande arg. Men här ser ju Silje sin... Här hittar ju Silje sin räddning.
Helt klart. Jag undrar lite, jag blev rätt intresserad av den här upprorsplotten. Att man liksom, oj, de tänker jag uppror och så här, hur ska det gå? Så här, men det var ju bara till för att man skulle missförstå vem Tengil var.
Ja, men precis. Det är en intressant plott och det var ju en sån så här sak som så här, har ordentlig historisk förankring.
Ja, det vore intressant att veta egentligen. Men det verkar ju så.
Jag tror inte just den plotten har historisk förankring, men det har ju liksom uppror i Norge mot överrögheten har ju funnits så länge Norge har funnits, känns som.
Ja, men det nämns ju vissa specifika så här, upprorsledare som har funnits tidigare och sådär, så att man kan ju tro att det här faktiskt är förankrat på något sätt.
Ja, man kan ju nästan tro det.
Och Margit gillar ju att läsa historier och sådär, så att hon har ju ganska bra koll.
Ja, och det känner jag liksom när hon beskriver liksom början av boken, att hon har ju väldigt bra koll på liksom hur stämningar och hur det ser ut. Och det hade varit intressant att få veta mer om upprorsplotten. Mer om liksom vad som driver, mer om de fattiga bönderna i Norge helt enkelt.
Det är möjligt att den kommer tillbaka senare.
Mm, det märker vi. Men, Silje och de två barnen.
Ja, de blir förda iväg därifrån.
Ja, de blir förda iväg. De sätts i en trävagn och körda därifrån. Och mitt i natten dumpas de av på en liten gård.
Och det är en intressant gård.
Där det också varit massor med misär. Bott hur mycket människor som helst där och sen kom pesten. Och nu bor det bara kvar två små gummor, en liten dräng och en väldigt, ja vad ska man säga?
Speciell.
Speciell målare.
Ja, väldigt speciell och ja, intrikat karaktär tycker jag. Han är ganska djup faktiskt för att vara någon som inte är med jättemycket.
Ja, för att vara någon som är full konstant också. Väldigt djup. Nej, men jag skulle säga att Benedikt Målare är en av mina favoritkaraktärer i boken. För att han är så otroligt... Han är så otroligt... Inte som jag tänkte mig att människor skulle vara på den tiden. Han är väldigt... Han är en dubbel E.
En dubbel E?
Mm. En excentrisk ekorre. Ja, men så här. Han har massor med energi. Han är överallt. Han är sig själv. Han är en fantastisk målare och han är en avsikt att du ska dricka mycket vin och du ska må bra i livet. Och detta trots att hans hus har blivit illa drabbat av pesten så får han ju Silja att hitta livsglädjen.
Verkligen. Och det slår mig att den här pesten verkar vara... Alltså jag kan tänka mig att pesten på den här tiden skördade kanske 20-30% av folk på sin höjd. Men här verkar det ha gått åt 80% på alla ställen vi besöker. Alla är döda i pesten.
Ja, men det känns lite grann så. Det är som att man tänker att Marcus bara, gud, vad ska jag använda här? Vi tar lite pest. Behövs det mer pest? Det behövs alltid mer pest.
Alltid mer pest om man behöver något elände.
Ja, men precis. Men just den här just när Silje tillbringar tid hos Bendix Målare och hans två små gummor. De här två systrarna som hjälper dem ta hand om barnen. Både då den här spädbarn som man har döpt till Dag och den där flickan Sol. Är ju ett fantastiskt tillfälle just för henne att som sagt återfå sin livsglädje och faktiskt hitta sig själv.
Ja, jag tycker ett underbart lugnt tillfälle i boken. Efter den här jättehektiska början så kommer man till den här fristaden där folk är någorlunda vänliga och barnen blir omhändertagna och allt lugnar ner sig lite här.
Ja, men det gör ju det. Det är liksom så här, det är en vilostycke utan att bli tråkigt.
Ja, fantastiskt väl skrivet. Jag blev förvånad när jag läste boken nu. Jag tror det är fjärde gången jag läser boken. Och hur bra den var. Jag minns ju att den var bra, men inte att den var så här bra. Jag var helt fullständigt gripen av den.
Jag hade samma upplevelse när jag läste om den. Fantastiskt välskrivet. Och här märks du att Margit skriver inte om saker hon inte har koll på. Jag lärde mig mer om måleri och färger när jag läste den här boken. För att hon har ju verkligen tänkt efter och sett hur det har varit på den tiden. Men jag tycker det är fantastiskt när man liksom, när hon skriver liksom hur det ser ut. Här hon beskriver den här lagården som ligger hopklumpad. Hur husen är prydd, ett hus är prydd med broderier. Hur fjällen sticker upp bakom. Och just det har vi glömt.
Ja, jag tänkte komma till det nu. Här får Silje tid att tänka efter då. Och då drömmer hon. Och vad drömmer hon om?
Hon drömmer, ja, den korrekta... det är tråkiga termen är väl vuxendrömmar. Men vi ska säga att hon drömmer sexdrömmar.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja.
Och hon drömmer om den här mystiska mannen i vargpäls som hon mötte i skogen. Vilket gör henne lite rädd men också väldigt, väldigt, väldigt på.
Det kan man säga. Och här får vi också en plantering av isfolket. Och oj, det finns någonting som heter isfolket.
Och det är ingen som riktigt vet vad det är. Det är, så här, det är så läskigt att alla måste göra korstecken och spotta över axeln och placera järn över dun för att det här är så pass farligt och vidskepligt. Men det är en legend, men för den är så väldigt verklig.
Ja, de har ju hängt där uppe i 300-400 år, så att det borde ju finnas en del legender om dem.
Ja, men precis. Och så här, det är väldigt spännande när man får hela den här historien upprullad för sig, berättad av Benedikt och folket på gården, hur liksom legenderna som går om den här första Tengel, den onde som sålde sina sin själ till Satan och slöt en pakt där. Det är väldigt spännande allting. Hur de berättar så, hur Silje blir helt så här, hur Silje verkligen så här, det är kanske därför jag har sådana problem med fjällen hela tiden.
Ja, och kitten som grävdes ner har vi inte kommit fram till än, va?
Nej.
Så vi tar den senare. Vad händer mera på gården då?
Ja, Silje, här kommer det ju fram där som du nämnde innan då, det här med att Silje har ju lärt sig på sin på gården då hon växte upp att föra sig väl. Hon har fått ta del i lite undervisning. Och här får ju de lite mer akademiska dragen i henne, får ju blomma ut för fullt när hon hjälper Benedikt med målningen i kyrkan. Hon är ju väldigt ung. Hon är 16-17 år. Och två barn, väldigt jobbigt. Så att Benedikt tycker, hjälp mig i kyrkan. Du verkar vara en konstnärssjäl. Och det stämmer ju. För här får Siljes konstnärssjäl blomma ut för fullt. Och det blir lite awkward stämning där i kyrkan, ska jag säga. När Benedikt säger, kan inte du måla den här djävulen som står bakom en kvinna och tjäna smör? Och Silje först inte förstår, varför har du en djävul som står bakom en kvinna och tjänar smör? Och Benedikt får förklara för henne att titta på hur de står. För det är ju, ja, Dan, vill du förklara det här?
Ja, det finns ju en väldigt sexuell karaktär i målningen, och när Silje får kladda på den så visar sig ju ganska tydligt vad hon tänker på.
Ja, och det är inte någon hemsk jävel som tänker på den myske mannen i vargpäls. Och det blir ju lite, och i och med att Benedikt använt Silje som modell för kvinnan som kärnas nu, så blir det väldigt, väldigt tydligt vad hon tänker på och egentligen vill göra. Men hon skäms ju väldigt mycket för det.
Ja, det blir rena kontaktannonsen.
Ja, men lite så.
Jag tycker också om det här Benedikt säger om Silje. Jag kände igen mig själv ganska väl att när man ska göra praktiska saker som man liksom måste göra om och om igen, då är det inte det minsta intressant och man försvinner i dagdrömmar och så här. Men om man gör någonting som man verkligen är intresserad av och inspirerad av, då finns det ingen hejd.
Nej, men precis, jag känner igen det där också. Det finns ju ingenting som jag känner är så tråkigt som att, ja, men som Silje känner, att duka ett bord gång på gång och se det bli förstört, se det bli liksom laga mat och se det bli uppäten, men liksom skapa glädjen dör ju. Men som Silje säger, att göra saker som blir unika för att få vara kvar, då kan man blomma ut för full.
Så är det ju. Vad hände Silje mera då i Benedikts hus? Vilken ordning händer allting här egentligen?
Ja, nu ska vi se här. Hon har hjälpt till med den här målningen och ja, det visar ju att som Benedikt lite förtjust skrattar åt henne, att ja, den här myske mannen i vargskinnspäls, han var ju där och såg målningen. Och det var han väl inte så glad i. Och Silje tycker, nej, världens sämsta stämning. Och jag tänkte, kladdar du din sexuella fantasi på en kyrkväxt, så kanske du får ta att någon kommer att kolla på den. Det kanske bara jag.
Det kan ju hända. Jag undrar vad det är för liten kyrka som blir så här väl målad.
Ja, det är lite konstigt, för det känns som att Visst, religionen var viktig, men alltså att måla en kyrka så mycket som de gör, det känns som att det är något speciellt med en kyrka.
I och för sig, när man besöker riktigt gamla kyrkor så är det ju väldigt mycket målat, massa olika konstverk och så här. Man ser ju att det finns ofantligt mycket arbete nedlagt, och det står ju där i hundratals år, så att det kanske inte är så konstigt.
Nej, det kanske inte är nu när du säger det.
Men det måste ju vara väldigt tursamt för honom att ha det här omfattande uppdraget som ändå är rätt nära hans hus då. Han borde ju nästan åka runt över hela Norge, tycker man.
Ja, men precis. Det kanske han gjorde i sin ungdom, det vet man inte. Men det är en jätteintressant karaktär. Och ibland ser inte man väldigt mer av honom. Men som sagt, det blir ju ett slut på den här lyckliga tiden. Men där är vi inte riktigt än.
Nej, någonstans får ju Silje för sig att den mystiska store mannen är upprorets ledare. Eller det fick hon för sig redan tidigare. Men sen träffar hon ju upprorets ledare.
Ja, precis. Hon träffar honom och tycker att, ja, men vem är det där?
Dyre Alfsson.
Dyre Alfsson, böndernas hjälte som slåss mot de danska fogna. En liten Robin Hood-gestalt.
Ja, jag vill höra Dyre Alfsson-sagan. Han gömde mig i en kyrka. Ta-da!
Ja, gömde mig i en kyrka.
Det fanns jättekonstiga målningar i kyrkan. Jag fattar ingenting.
Ja.
Sen sprang jag vidare.
Precis, och det var kallt och det var snö. Men vi stal ett bröd.
Ja.
Och sedan så gav han inte så mycket till den fattiga, för han åt upp brödet själv, för det är svält.
Mer till Dyre Alfsson.
Ja, det borde skriva sången om Dyre Alfsson, böndernas hjälte.
Okej, skriv sången om Dyre Alfsson, kära lyssnare, och meddela mig sen.
Det kommer bli jättebra.
Jag tycker det var jättemäktig scen när Silje frågar då, när hon förstår att det där var Dyre Alfsson och att den mystiska mannen inte är Dyre Alfsson, och hon frågar liksom, vem är han?
Det är så, det har ju blivit uppbyggt så bra genom historien.
Det är jätteväl planterat.
Mycket väl planterat. Jag trodde ju första gången läste jag, men det är klart att det är liksom att han är upprorsman.
Men det var han inte.
De har byggt upp. Nej, det var inte. Han heter ju Tengel av isfolket. Precis som...
Tengel Nunde!
Ja, så det blir ju... Oh my god! Har jag sex fantasier om en typ tusenårig man som har sålt sin själ till djävulen?
Ja, det låter inte som någon som man vill dejta direkt.
Nej, åldersskillnaden är kanske lite stor.
Man kan ju fråga egentligen varför Tengels mamma fick för sig döpa honom till Tengel. När hon visste om hela släkthistorien.
Det känns ju lite smått opassande, minst sagt.
Ja, undrar om det kommer fram senare, om det fanns någon tanke med det. Eller, för det är märkligt, för han är den första som heter det.
Ja, det kanske kommer fram när vi fortsätter läsa senare böcker. Men just nu känns det väldigt konstigt och en smula elakt.
Ja, nästan lite så här för passande också. Att det ger ju upphov till den här enorma förvirringen.
Ja, precis. Och även som Benedicto säger att, ja, men det kan ju inte vara han. Han dog ju för flera hundratusen år sedan, känns som. Så det är den här att, ja, fast vi vet inte, för de heter ju samma sak. Och den här Tengel dyker upp väldigt plötsligt, försvinner väldigt plötsligt och är av isfolket. Det är väldigt mycket saker som känns som att det stämmer.
Jag tycker relationen mellan upprorsmakarna och Hemming och Tengel är lite underlig. Är de med i upproret eller de inte med i upproret?
Alltså det känns som att Tengel inte alls är med, fast han är med på ett hörn för att upprorsmännen behöver hans hjälp.
Ja, så är det nog. Och Hemming är med för han tycker det är roligt att vara rebell.
Ja, förlåt. Det känns som Henning bara är med för att det är stat så att han får ligga.
Ja, att han får äventyra lite grann.
Ja, men precis. För det känns som att han tillför inte någonting alls i upprorsmännen. Men, så jag förstår verkligen inte varför han tog med honom, men...
Ja, just det. Det framkommer ju senare också att upprorsmännen får gömma sig i dalen.
Ja, just det, ja.
Ja, så att de måste ju vara ganska inblandade.
Ja, och det skulle ju förklara för dem ens har samröre med...
Ja, och det ligger förstås i isfolks intresse att kungamakten inte blir för stark, för då kan ju kungamakten organisera en expedition och göra slut på dem.
Precis, och det vill de ju inte, för isfolket är ju jagade.
Ja.
Otroligt jagade. Men i alla fall, jag håller med det här ögonblicket när Silje inser vem Tengel faktiskt är. Han inte dyr alls, som det faktiskt hör till isfolket och heter Tengel, är fantastiskt.
Helt klart. Sen har vi den här konstiga incidenten med när Benedikt har druckit lite för mycket.
Ja, åh herregud. Det är ett av de ögonblicken då jag bara la ner boken och kände mig en fy.
Jag tycker det är ganska bra ögonblick just för att han är så... Alltså hans själ är ju god, men hans kropp är svag.
Ja, men
han ger efter för sina begär, men ångrar sig. Och han blir en ganska grå karaktär, alltså inte i betydelsen färglös, utan att han blir inte helt igenom god. Så att, jag tycker han är djup, Benedikt.
Nej, men det känns som att fram till den incidenten då han tyckte att, ja men Silje, du och jag borde ju alltså hint hint. Fram till dess har jag uppfattat honom väldigt mycket som en fadersgestalt, en sån här vänlig och en lite full fadersgestalt, men vänlig, alltid liksom ser liksom att liksom Siljes bästa, och nu blev det väldigt så här att, ja men som säger, själen är god, kroppen är svag.
Och jag tycker ju att Margit ibland gör sig skyldig till att göra sina bikaraktärer till schabloner, men här händer det verkligen inte.
Nej, men precis, han är det är en jättemångfacetterad karaktär.
Okej, det är dags att riva upp idyllen. Vad händer, Benedikt stackars gård?
Ja, men vi glömmer en sak. Innan idyllen rasar så kommer Henning tillbaka.
Nej, jag trodde vi slapp honom.
Nej, han är här igen. Och den här gången så kommer han i snygga kläder och spela verkligen den här hjälten. Och Silje tycker, åh, vad kul att du är här. Men... för att hon har ju hela tiden tyckt att han är ju fortfarande för snygg för att dö. Hon har ju, även fast hon drömmer sex drömmar om Tengel, så har hon ju en svag punkt för Henning. För Henning är otroligt snygg. Henning kommer in, flörtar med henne, tar en kopp te ungefär, och sen försvinner han. Men då tar han med sig någonting.
Ja, han väljer där liksom, vad ska han... Ska han försöka förföra Silje eller ska han stjäla? Och man tjänar mera pengar på att stjäla.
Och han väljer då att stjäla. Och det är han stjäl. Vad är det då?
Nu kommer inte jag ihåg det, varför det.
Han stjäl Dags, alltså spädbarnets, de knyten och tecken han var insvept i.
Just det. Och det är de knyterna som kommer leda till att vi får reda på, eller Silje får reda på vem det var som satt ut Dag i skogen.
Ja. Och orsaken till att Henning stjäl de här är ju som du säger, att inte för att han är en godhjärtad själ, utan han vill ju utpressa den här stackars morden som vi läser och vet är Charlotte på pengar. Som sagt, oäktningar får inte finnas. Vad ska folk säga?
Ja, han tar alla möjligheter till lite profit. Men han är inte så himla skicklig, för att på något sätt lyckas han springa in i Tengel.
Ja. Som förmodligen ruskar om honom, tar tillbaka knyterna och lämnar tillbaka dem till Silje.
Det måste ju vara maximal otur där. Först han stöter på Tengel och sen lyckas han inte dölja vad han har gjort. Vilket ju borde vara ganska lätt, tycker man.
Henning är jättekass på det sättet.
Ja, han verkar ha Tengelkomplex. Dags grejer kommer tillbaka.
Ja, och det är nu idyllen rasar, för in på gården sveper nämligen Abelone.
Abelone och hennes konstiga söner som aldrig får någon namn.
Ja, det är en son och en dotter och båda, tror jag. Ja. De sveper in på gården och tycker att, ja, stan är drabbad av pest och misär. Flytt ut på landet och tar över din gård, Benedikt. Vi är släkt med dig.
Grattis!
Ja, grattis, Benedikt. Du fick några giriga släktingar på halsen. Vad gör du åt det? Benedikt gör faktiskt ingenting, för att Abelone hotar med att om inte du låter oss bo här så kommer vi säga till myndigheten att du har samröre med upprorsmännen.
Uh-oh.
Det är en jättedålig grej. Så att Benedikt gör som han gör när han hamnar i trubbel.
Han super. Och flyr in i jobbet.
Ja. Och det här är ju jättedåligt. Det var liksom tomtebolycka på gården. Nu är det misär och ledsenhet.
Ja, och där händer någonting när någon tycker att det inte är bra.
Då råkar vi... Jag skulle säga att här blir sol en dubbel L.
En dubbel L?
Hon blir lagom läskig. Och det blir hon för att Abelones son hotar dem, och hon på Abelones son. Så han skär sig i handen.
Det är jättebra, tycker jag. Det är första tecknet på att någonting är konstigt.
Ja, precis. Och det blir så mycket läskigare för att det här är fortfarande ett litet barn på 3 år.
Ja, och vi har inte fått någon, vi vet inte någonting om Sols arv här.
Nej, vi vet ingenting. Vi vet bara att hon är en liten föräldralös flicka.
Det är en väldig slump att Silje lyckas plocka upp just henne, men det blir ganska bra ändå.
Det blir jättebra.
När Tengel börjar berätta.
Jag börjar berätta om varför han egentligen var inne i Trondheim den natten. Han var ju inne för att hitta sin syster, och det gick ju inte bra alls.
Nej, det gick verkligen dåligt. Då blir det Julia, och Silje tar sig upp till Tengels lilla konstiga stuga.
Ja, det är ju en misärjul. Abalon tycker vi ska äta all mat, och de andra tycker fast vi vill hellre sörja våra döda. Jag tycker Silje är helt rätt och flyr upp till stugan med en del mat i Tengel för att ja, göra honom glad. Hon är så snäll och godhjärtad.
Och här kommer ju massor med viktiga detaljer för sagan.
Ja, otroligt mycket för det.
Han säger ju till och med sagan om isfolket.
Precis, det är nu det händer. Och det är nu vi får liksom detaljer från sagan. Från den första delen som inte är vidskepliga fulla målare eller någon slags legendmyt som florerar.
Och den här berättelsen som Tengel berättar, den kommer ju, nu går jag lite för dig, men den kommer ju ändras en massa gånger. Men det känns ju väldigt troligt att det här är versionen som Tengel har fått. Alltså som, ska vi kalla honom Tengel den gode nu då, för att kunna skilja på honom från Tengel den onde?
Vi säger Tengel den gode.
Ja, och det känns ju ändå rätt trovärdigt att det här är versionen som han har förstått den. Som de tror att den var. För det har gått så lång tid.
Ja, men precis, att det här är den officiella versionen som isfolket själva känner till.
Man kan ju också tro att eftersom Margit för det här laget hade planerat 8 böcker, att det här faktiskt var versionen som Margit hade tänkt att köra på också när hon skrev boken. Men som ni kommer att se i senare böcker så blir det väldigt mycket mer komplicerat än så här.
Ja, det blev ju lite mer än 8 böcker, minst.
Lite mer än 8 böcker.
Men det är väldigt fascinerande när han sitter där och berättar om det, för att det vi får komma ihåg är att Tengel fram tills nu har fram som en väldigt solitär person som inte släpper in på oss och inte pratar. Han är van att vara den ursäkta. Han sätter sig plötsligt och berättar det här för Silje. Tyder ju på att det är någonting mellan dem.
Ja, det är en fantastisk personkemi tycker jag faktiskt.
Oh ja.
Fast jag har...
det är verkligen, sidorna glöder lite grann när man läser. För man känner verkligen så här att hur Silje, det är liksom att de står på varsin sida av en avgång och sträcker ut sig mot varandra. Silje är jätterädd för att hon vet inte vad han är eller vem han är.
Det verkar ju rimligt att vara rädd för honom.
Ja, för att han är jätteful och han är ful och han typ kan eventuellt möjligen vara ett spöke eller ja.
Eller 400 år gammal.
Precis, det är mycket som ligger i fatet där. Och Tengel som är så här, jag har alltid varit väldigt solitär och är van vid att alla typ springer från mig. Och så har vi godhjärtade fantastiska Silje som plötsligt är så här, fast jag vill faktiskt, jag är inte rädd för dig, eller jag är rädd för dig. Men jag är mer fascinerad och intresserad av dig än vad jag är rädd.
Ja. Jag tycker också att det kommer fram väldigt väl hans kamp här, att han är så rädd för sitt eget arv och för vad han skulle kunna göra. Och, så han blir ju väldigt mycket en dubbel T.
Vad är en dubbel T här?
Trulig Tengel. Och de har ju väldigt svårt att prata med varandra.
Ja, alltså det är liksom som att de försöker hitta fram. Men de går liksom runt det här som de vet inte hur de ska göra.
Och det här är ju nästan det Margit gör allra bäst. De här relationerna.
Ja, stämningsbyggande personkemin. Och jag tycker det här märks väldigt tydligt också vilken tung börda som ligger på Tengel. Både från hans arv. Och som han själv har lagt på sig.
Ja. Och det är här han inser att Sol är Sol, eller hur?
Ja, precis. Det här inser att den här flickan är hans systerdotter.
Och då får han ju faktiskt ett skäl att släppa på sina principer.
Mm.
För att det är redan kört. Det finns redan en till generation.
Ja, precis. För en av de största orsakerna till att Tengel är så... Inte bara för att han inte kan förstå Silje tycker om honom, utan faktiskt att han redan faktiskt inte vill vara med, att han inte vill att det ska bli fler. Han vill att arvet ska dö med honom.
Och det är
men med Sol så är det ju kört.
Det är ju ganska intressant hur Sol pekas ut som den här nästa generationens drabbade nästan omedelbart.
Ja,
och man måste hela tiden fundera på, jaha, vad är det som säger att hon kommer att bli så god som han är? De flesta har ju varit jättehemska.
Ja, och jag menar visst, till skillnad från Tengel så är ju Sol, alltså, den som liten, väldigt, väldigt vacker.
Ja, och det har inte han sett, eller hur? Han har bara hört talas om att de kan vara så också.
Så här, han har hört att det finns vackra, men han är ju ful och hans födsel tog livet av hans mor.
Ja, de tre som han har träffat som har varit drabbade före honom, de är ju alla inga skönhetsideal direkt.
Ja, just det, ja. Så Sol bryter faktiskt ett mönster här.
Ja, de tre generationerna över Tengel är ju Grimar, Hanna och Vega. Och,
de är ju fula som stryk allihopa.
Precis. Den ena fulare än den andra.
Ja, men lite så. Det är som en tävling, fast jag vet inte vem som vinner. Om den som fulast vinner eller den som är minst fulast.
Ja, men slutmys till stugan, ner igen, tillbaka. Och sen spårar saker ur ordentligt.
Benedikt här börjar hinta om att han faktiskt kan slänga ut Abalone med att gifta sig med Silje. Och det vill hon ju inte veta av. Så hon säger att nu jävlar ska flickan bort.
Ja, Abalone är proaktiv.
Hon är väldigt proaktiv. Så hon beslutar sig för att, men hur blir jag med den här flicksnärtan på gården? Jo, om jag säger att hon har vandrat tillsammans med Tengel av isfolket. Det räcker för att hon ska bli stämpad som häxa och bränd på bål.
Och det här är ju en perfekt tv-seriebörjan verkligen. Jag kan se allting framför mig. Och nu kommer den här liksom jakten upp i fjällen. Och, det har ju pratats hur många gånger som helst. Om en tv-serie om isfolket. Och jag hör rykten nu igen. Men det, ja. Som Margit sa till mig 95 att det hade skrivits 10 olika tv-manus för isfolket. Och att hon hade underkänt allihop. Så att, men jag tror nog att det förr eller senare måste det bli en tv-serie. Tänkte jag speciellt på när jag såg Outlander faktiskt. Som ju till slut blev en tv-serie.
Ja, men jag tänkte på det också, för där är det ju mycket likheter på ett sätt.
Tänk om de kunde göra en isfolket-serie med den produktionskvaliteten.
Åh, gud, det hade blivit världens bästa tv-serie.
Jag tror att den skulle bli väldigt bra. Det mesta som har hänt är ju musikalen, men den täcker väl de fyra första böckerna, jag förstår.
Ja, de fyra första böckerna.
Ja, och de är ju en historia i sig. Men det ska vi inte prata om nu.
Nej.
Vidare upp i fjällen.
Tillbaka. Och plötsligt så finner Cecilia i isfolkets dal.
Jag måste inflika bara att jag gillar kusken jättemycket. Han är en kul bikaraktär. Han är lite så här klurig och gör en massa, färdas lite dolt och så här, utför en massa konstiga uppdrag. Jag vill veta mer om kusken.
Här har vi en karaktär som vi har skilt oss upp, för jag har inte ens tänkt på att han existerar i boken.
Nej, men han skickas ut och gör saker och han är lite så här klurig och Sol gillar honom. Och...
Ja, just det, ja, det är kusken som Sol. Nu ringer den klockan där, ja. Ja, det är ju han. Han är liksom bara, han är en doer, han gör saker.
Exakt.
Och får allting att funka.
Han är isfolkets glömda Aragorn som finns i bakgrunden.
Ja, jag tänkte på MacIver, men båda känns som lite stora titlar att ge. Men MacIver, MacAragon.
Ja, MacAragon. Han har ingen namn, så vi får kalla honom för det.
Ja, kusken MacAragon stiger in och tar Silje och barnen på stigar upp till isfolkets dal.
Ja, och när de kommer in i dalen, så den här, när de stänger tunneln och liksom, oj, ja, det är fint. Ja. Spännande.
Det är stort. Jag får säga att det är ett av de ögonblicken i boken då jag verkligen håller andan när Silje första gången ser isfolkets dal. Hon står och ser ut över den här lilla grytan i fjällen med sjön längst ner, hur solen slår på bergsluttningen, de här små husen, och känner hur outhärdligt vackert det är, men också otroligt ensamt och smärtsamt livet måste vara i den dalen.
Ja, men ändå att det är ändå en vanlig by. Nu ska jag inte prata så mycket om oss, men jag måste ändå nämna det här. För jag var ju uppe i den här dalen som har inspirerat Isfolkets dal.
Nej, på riktigt.
Med Margit. och såg det här. Och det var verkligen, det var dalen i boken. Och man tänkte, oj, nu är jag långt ifrån civilisationen.
Det var den känslan, eller hur?
Verkligen.
Men gud vad coolt.
Man blir ju lite intresserad också av hur det här samhället fungerar. Vi har den här lite finare gården som hövdingen bor i. Men jag tycker att man får så mycket kontakt med resten av isfolket och hela den här uppdelningen i det äkta, alltså de som är ättlingar till Tengel och de andra isfolket.
Mm.
Den känns lite oklar.
Den känns väldigt oklar, för att det känns som att, ja, men det är ett samhälle. Men där de ändå har någon slags organiserad ledare. De har en slags, de har någon slags form av gudstjänst på söndagar. Men de verkar ändå inte ha så mycket organiserat mer tillsammans. Och just det här att hur man bedömer, ja, men just att tänken och Onus äktingar är de är fruktade men så spottade på samtidigt.
Men de verkar ju viktiga ändå, för de har ju inte blivit ihjälslagna.
Nej, men precis. Och det jag funderar lite grann på, om det är bara att det som håller dem vid liv är att de är så fruktade. Samtidigt har vi ju, så möter vi här Eldrid, som är Tengels släkting, som är en helt vanlig kvinna i isfolket, som inte är det minsta läskig. Och hon får ju leva i frid och fröjd med en rätt stor välmående gård. Så att jag vet inte om det är liksom, det är någon slags respekt blandad fruktan. Och kanske också någon slags att, ja, men hade inte isfolket funnits här från början, så kanske inte något av samhället hade funnits alls. Men det är sånt där som aldrig någonsin rotar sig.
Nej, man får liksom inte veta hur det ligger till riktigt. Och sen får man ju träffa lite intressanta karaktärer. Och då tänker jag ju främst på Hanna och Grimar.
Uff, ja, där har vi en tävling om vem som är fulast.
Men kvinnan vid sjön, hon nämns bara.
Hon nämns bara väldigt, väldigt kort. Jag tror att det är bara så här att i perifin, ja, men hon bor där nere. Gå inte dit.
Och man får säga att Grimar framstår inte som att ha någon karaktär alls.
Nej, tyvärr. Han, som du sa tidigare, liksom att om Benedikt är en mångfacetterad karaktär, så är Grimar en typisk... vad ska man säga, en typisk henchman.
Ja, han är mammas pojke.
En underhuggare.
Är han Hannas son?
Nej, han är Hannas... Jag tror han är Hannas brorson.
Ja, så kan det vara. Det sägs inte i den här boken. Så att...
Nej, men han, det nämns inte... Jag tror att det nämns att han är släkting. Så att han är nog generation under.
Hanna däremot tycker jag är en fantastisk karaktär.
Hanna är fantastisk, ja.
Läskiga trollpackan.
Ja, precis. Jag vill säga vilken kvinna, men jag tror vilken trollpacka är nog en mer korrekt benämning.
Vilken häxa.
Ja, riktig så här, riktig gammal sneaky häxa som verkligen, när jag tänker henne, tänker jag att hon i sinnet sitter och har hela handen full med, hon har alla trumf på handen. Hon vet vad som ska hända, hon vet ungefär när det ska hända. Hon är så mäktig att... Hon är så fruktansvärt mäktig, men hon är så ensam.
Ja, det blir intressant att just hon är investerad i att Tengel den ondes linje ska leva vidare. Så att hon är helt på Siljes sida här.
Ja, precis. Men det är så här, när man tänker på... När hon säger vidare varför hon är på Siljes sida, så är det ju rätt självklart.
Jag tänker med henne lite som Pomperipossa, med en agenda.
Ja, men lite så. Så här riktigt gammal och böjd och liksom mycket vårt och verkligen så här, ja, men så här hunchback och allting.
Ja, en stor kittel och grodor och en katt.
Ja. Ja, men en häxa av den gamla skolan verkligen. Så här. Men hon är otroligt bra karaktär.
Ja, fantastiskt. Och, ja, vi kommer tillbaka till det när vi pratar om sista scenen. Vad händer mer i Isfolkets dal då?
Silje strävar vi igen. Om vi säger förut att hennes liv med Benedikt fick fram alla hennes bästa kvaliteter, så får livet i Isfolkets dal fram alla hennes sämsta. Och det här får hon göra allt det här arbetet hon verkligen hatar.
Ja, ta hand om två barn och sköta om ett hus, och det här kommer inte gå något bra.
Nej, men precis. Hon är fortfarande bara 16-17 år.
Ja, och sen har vi också den här, vi är den här konstiga dalen där det bara bor liksom inavlade galningar och fredlösa som har flytt dit.
Yay, bästa sällskapet man kan ha en fredagskväll.
Ja, och väldigt få av de fredlösa är förmodligen kvinnor.
Nej, så att det är män. Och Silja är en ung, välskapt flicka.
Ja, som uppenbarligen behövs för att föra dalens befolkning vidare.
Ja, men lite så. Och det här slår ju stint rätt snabbt. Men tack och lov, så är, som vi nämnt tidigare i podden, så kan ju Silje faktiskt. Hon är inte bara god, hon är modig också. Hon har lärt sig att försvara sig, och det är med råge.
Ja, hon verkar kunna judo eller något. Det är verkliga, ja, riktiga moves där.
Ja, jag hade glömt det när jag läste böckerna. Men nu är jag liksom imponerad över hur väl hon lyckas försvara sig.
Också ganska väl förankrat, eftersom hon säger det i början, att jag kan missanförsvara mig, och så kan hon det.
Ja, precis. Det är intressant att plocka upp den tråden igen.
Men jag tycker kanske Tengil och Eldrid borde ha tänkt på att det där var en risk.
Ja, man tycker kanske att ja, vi har en dal full med övervägande del män, inavlade och fredlösa som har flyttat för att de har gått brott. Vi slänger ner en ung välskapad flicka här.
Ja, och här är väl kanske Tengil på sitt mest truliga humör när han, nej, jag tänker inte bo i huset, nej, jag tänker bo här och frysa ihjäl.
Ja, men lite så. Ja, men när Silje går och besöker dem bara så här, det är typ mer hål än väggar i ditt hus. Jag försökte stoppa det med mossa, ja, det gick ju bra.
Ja, vad är det för skjul han har hittat?
Ett gammalt hästskjul där typ det bodde någon för jättelänge sedan. Och där vill han bo för att han inte ska vara nära någon kvinna för att föra det onda arvet vidare. Men som du redan sa förut, det är ju kört, för sol finns ju redan.
Jag tycker lite att Tengils tillvaro innan Silje kommer måste ha varit väldigt... Alltså han verkar bara glida omkring och vara läskig lite grann.
Ja, men precis, liksom, han lever liksom på att folk är lite rädda för honom, och så går han ut ibland och folk låter honom göra som han vill för att han är den onde Tengils ättling.
Ja, han gjorde ju lite saker när han var ung då tydligen, så att alla är livrädda.
Ja, precis, och det hintas lite grann bara om liksom, så att Hanna bara, åh, det här har hänt, och Silje bara, nej, fast han är bra nu. Men det känns ju som att han mest bara glider runt, för det beskrivs inte så mycket om hans liv. Alltså, det...
Han hade något djur, eller?
Nej, han hade gett alla sina djur till Eldrid.
Ja, just det, så att Eldrid försörjer honom med mat och sådär, verkar som.
Åh gud, vilken klisché. Det hade jag tänkt på innan, så att han driver runt och gör roliga saker och Eldrid sköter en gård.
Ja, det är en jätteklisché.
Men fy, Tengil, så får man inte göra. Verkligen en dubbel T.
En dubbel T?
Ja, en dubbel T, som du säger. En trist Tengil.
Ja, vi har ju tänkt att belysa lite könsskildringar och sådär i den här podden också. Så att här är ju ett klart första exempel på lite fördomar kanske.
Ja, men lite så. Det känns som att, ja, det är så här, jag hade väl kunnat förstå om han gav bort sina djur, inte bara med dem att göra, men ändå ger ju dem mjölk och bröd och ost och allt sånt där.
Ja, ja, händer det något mer i dalen då? Vi har den här gudstjänsten, och det är väl mest för att folk ska få syn på Silje.
Precis.
Någonting annat i dalen som vi borde prata om innan vi kommer till slutet?
Nu ska vi se här. Henning får stryk.
Åh, oh, härligt!
Ja, han får så fet stryk. Och jag säger att jag bara jublade när det hände, för han har ju verkligen bara bett om det. Ända sedan han försökte sno Siljes, eller Dags, knyten och stack, så har han ju verkligen lagt upp ett hjälkoksstryk. Och det får han!
Han måste ha stryk.
Ja, Tengil igenom ordentligt med spö, och sen så sticker Henning som den fega lilla råtta han är.
Ja.
För att han står inte ut med att han får stryk av Tengil.
Och det är ju lite förlösande där, för nu kommer Tengil och Silje äntligen att kunna närma sig varandra.
Ja, och det är jättebra. Det har man ju väntat på. Det har ju som sagt byggts upp en otrolig personkemi och stämning mellan dem. Så att det är... När Henning försvinner så är det bara free to go.
Apropå könsperspektiv och så här, när jag började läsa böckerna så tänkte jag ju förstås att det här är ju typiskt tjejböcker, här kan inte jag läsa. Och så när jag kom fram och läste här första gången så, det här är ju så tjejigt, men det är ju så bra, jag måste läsa vidare. Vad är det för fel på mig?
Ja, men jag så här, jag jag tror att det blir så här, jag tänkte också här, det var ju min första intryck av böckerna också. Det här är tjejböcker, men jag är tjej så det funkar, men det är lite intressant att vi har ju Silje, men sen har vi otroligt mycket, sen har vi mest bara manliga karaktärer i böckerna. I den här boken i alla fall. Som förutom Grimar är väldigt, väldigt intressant allihopa.
Ja, Grimar är inte den intressantaste.
Nej.
Men sen har vi Hanna och Charlotte Maiden då. Charlotte Maiden känns väl väldigt, inte så djup än.
Nej, precis. Det känns mest bara som att hon gjorde ett misstag, det var att bli med barn, och sen så får vi återkoppla med en kort stund i boken och allting är fortfarande hemskt och jobbigt, men det är inte så mycket att man kopplar inte an till henne på något plan än.
Å andra sidan känns det som ett typiskt kvinnoöde från den här tiden.
Oh ja, det känns det. Jag tror att om man ser på det perspektivet så var väl Charlotte med en mer lyckligt lotta som faktiskt kunde dölja det. Och gå tillbaka till sitt liv och slapp den här skammen som många ogifta kvinnor som födde barn utanför äktenskapet drabbades av stocken och kanske till och med avrättade. Men som sagt, den här smärtan Margit lyckas beskriva liksom att, som hon får leva med nu, att ha sett ut sitt barn, den är ju fruktansvärd.
Så vi har kärlekshistorien, den blir till slut lycklig. Väldigt lycklig, man blir lycklig för dem.
Man blir jättelycklig för dem. Och Tengel flyttar från sitt skjul och flyttar in hos Silje. Och det blir lite tomtebolycka här igen.
Ja, men det unnar man dem.
Man unnar dem det väldigt mycket. Man unnar Silje äntligen hittat en trygg hamn. Och efter att hela hennes familj dog. Och framförallt unnar man Tengel det. Som har levt hela livet och varit där. Jag ska aldrig röra någon. Ingen kommer älska mig. Och sen så har han plötsligt en hel familj att ta hand om.
Ja, de passar jättebra för honom. Men sen har vi det lilla problemet då. Vad som hände när Tengel föddes. Och nu är Silje gravid.
Ja. Och det här är ju ett stort, stort problem. För Tengel lever ju med det här smärtsamma. Hans födsel tog livet av hans mor. Och han vill ju inte att det ska hända till att det ska hända Silje.
Men här borde han ju rimligtvis veta att det inte är någon fara, för att det finns ju redan en drabbad i nästa generation.
Ja, man tycker det.
Ja, och hittills verkar ju förbannelsen 100% korrekt. Det är ju en i varje generation.
Ja, men precis. Men jag tror han nämner att det är någon gång, alltså, inte som han har varit med om själv, men det är någon gång har funnits flera drabbade. Jag tror att det kanske är det han är rädd för. Det är inte någonting som är bevisat, som han inte sett det, men han har hört om det.
Och ja, det är ju en ganska viktig fråga för honom, så man kan ju förstå att han är orolig och inte... Ja, det skulle nästan vara konstigt om han bara tyckte, ja, men det är ingen fara, nu kör vi.
Nej, men precis. Och det här blir ett otroligt dramatiskt ögonblick i sagan.
Och då dyker Hanna upp till räddningen!
Ja, riktigt så här, det är inte den här räddaren i nöden jag hade väntat mig, men hon dyker upp där som ett troll uppstyrt av någons värsta mardröm.
Jag tyckte det nästan var min favoritscen i hela boken, när hon kommer där och börjar styra och ställa och styr upp hela födseln och allting går bra. Och sen när Silje döper barnet, den lilla flickan, till liv, Hanna. Det var jättefint.
Där har vi igen den här fingertoppskänslan som Margit har, liksom verkligen väntar på ett ögonblick, så att man undrar, kommer det där hända? Jag vill att det ska hända att Hanna ska få bli glad. Men hon drar ut på det så länge att när det väl händer så känns som hela hjärtat exploderar, för man blir så glad.
Det är fantastiskt vackert och väldigt bra ställe att sluta boken.
Oh ja. Det är en perfekt cliffhanger faktiskt.
Utan tvivel, och det är ändå rätt avslutat. Man skulle kunna tänka sig att ja, det här var boken.
Oh ja, problemet är att jag vill veta mer.
Det är ju inte ett problem, utan det är väl en tillgång snarare.
Ja, men precis. Så att, så här, det är en avslutad berättelse som säger, men en cliffhanger som man vill veta mer. Så känner jag i alla fall.
Så känner jag definitivt också. Vi har ju ett Isfolket-forum.
Ja, världens bästa forum.
Ja, som jag faktiskt skapade en gång för 10 år sedan. I mars 2005 fick jag för mig att det skulle finnas ett Isfolket-forum. För jag hade tidigare varit med i ett gäng Isfolket-föreningar, men de hade lagt ner verksamheten. Jag kände att jag ville prata Isfolket med folk. Och det här forumet finns fortfarande. Och vi gick ut på forumet och frågade folk vad... Vi ställde 3 frågor om den här boken. Vi frågade, vad tycker du om Trollbunden? Vilken scen tycker du bäst? Och vilken är din favoritkaraktär? Och då tänkte jag att du får läsa det första svaret, så läser jag det andra och så vidare. Så går vi igenom allihop.
Det var Mona Husak som svarade. Och hon säger, Trollbunden är grunden till alltihopa. Den är Isfolket. Utan det är den enda riktiga klassiken i en rad av många bra böcker som alla är klassiker. Man måste ju välja en, så är det den. Det är här allt börjar. Sen är det inte den bästa boken i serien, men tänker man Isfolket så är det den man tänker på. Och sen vilken scen tyckte var bäst, så säger han att det finns många bra scener. Mest klass är när Silje möter Tengel första gången på höjden i skogsbyn till Gallibacken. Favoritkaraktär! Tengel är helt enkelt favoritkaraktären här. Han är skitkul att teckna. Och här bör också nämnas att då Ray Husak, som är Mona Husaks...
Ja, det är ju Ray som har skrivit det här, säger jag nu.
Ja!
På Monas konto.
Ja, men det ser jag ju nu. Men fy, han har ju ett eget konto. Men i alla fall, Ray håller ju på och tecknar en graf, en tecknad serie om Isfolket. Så att sen bör alla kolla in om man inte har gjort det.
Ja, den är utgiven av, är det Boknöje som heter upp den, eller?
Det tror jag.
Ja, den finns tillgänglig. Det står mer om den på forumet om ni är intresserade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nästa svar kommer från Siska. För alla på Isfolket-forumen har ju Isfolket alias då, eller de flesta har det. Hon säger, Trollbunden är en favorit. De första böckerna i serien med Tengel och Silje har en särskild atmosfär och man får en helt annan känsla för serien. Där har Trollbunden en stor roll eftersom det ger läsaren sitt första möte med Isfolket. Och den bästa scenen är när Tengel och Silje möts. Och favoritkaraktären är Silje. Utan henne inget Isfolk. Ingen förutom hon hade kunnat få Tengel så nerkärad att han släpper sina idéer om att inte avla barn och därmed föra Isfolket vidare. Och det är ganska viktigt att Tengel släpper på det, för att Sol skulle ha mycket att axla alldeles själv om det bara var hon.
Ja, men precis. Det hade ju blivit lite kaosigt med bara Sol.
Och apropå Sol, så nästa svar kommer från Sol i avgrunden.
Ja! Som säger, mitt minne av Trollbunden sedan jag läste böckerna förut är att den var ganska lam. En lång transportsträcka till det riktiga livet. Alltså på Gråsensholm kan börja.
Spoiler!
Spoiler, sorry! Men nu när jag läste om boken för att kunna svara ändrar jag mig helt. Boken är ju jättebra. Vilket jag egentligen borde kunna räkna ut eftersom det var den som fick en fast från början. Men som sagt, jag hade för mig att den var tradig och jag brukar därför hoppa över när jag läste om böckerna. Jag älskar spänningen i den. Sexualiteten, det övernaturliga som är mycket mer närvarande än vad jag minns det. Min favoritkaraktär är utan tvekan Silje. Jag kan relatera så mycket till hennes resa när hon upptäcker sin sexualitet, skammen, känslorna och det här med kroppen bara tar över liksom. Av någon anledning så gillar jag scenerna med Hemming mycket. Jag skäms lite grann över detta. För när Silje känner hur hon dras hans utseende och vet att det han egentligen gör nog inte är rätt, men hon ljuger för sig själv och slets med hans charm. Det är så enkelt att känna igen sig. Men det leder ju inte till någonting. Och det kanske väl därför han kan se de här scenerna på ett romantiserande sätt mer än man har utnyttjat henne.
Ja, nästa är från Vackelfufu. Fick jag det rätt? Ja. Olika erfarenheter varje gång jag läst Trollbunden hittills, men överlag långdragen och tråkig första halvan av boken, andra halvan väldigt intressant och händelserik. Roligt att gå tillbaka och läsa hur allt började. Scenen som hon tycker bäst om är när Silje besöker Tengil i hans gömställe under tiden hon bor på Benriks gård. Fram till dess har hon börjat spekulera om vem Tengil är, men nu får man lära känna en riktig Tengil när han berättar om sitt liv. Även när de kom på att Sol är Tengils systeråter tycker jag var en fin stund. Jag gillar när saker uppdagas. Och favoritkaraktär är Tengil. Han gör en sån känslomässig resa med sig själv i Trollbunden. En fin själ.
Mm. Och nästa svar kommer från Dice. Och hon skriver: vet att första gången jag läste Trollbunden slutade efter ett tag för jag inte gillar den. Men sen gav jag den en chans till några år senare och då blev jag fast. Den tände kärleken till isfolkets böckerna. Så jag tror man behöver läsa ut den för att inte komma in i den och fastna för den. Jag har läst om den några gånger och då har jag alltid gillat den. Och hennes favoritscen är när Silje möter Tengil. Och favoritkaraktären, det är lilla Sol. Hon är så gullig men ändå stark redan då.
Ja, vad ska det bli av henne? Det var de kommentarerna vi fått. Och om ni nu går till forumet så kan ni berätta för oss vad ni tycker om Häxjakten, bok nummer 2.
Där vill vi bara säga att det blir in mycket kommentarer på Häxjakten, så vi har riktigt mycket att prata om nästa podd.
Ja, för vi nöjer oss inte med att göra en podcast som är längre än en timme, utan vi vill göra den hur lång som helst.
Längst podd vinner.
Ja, så är det ju. Det finns en tråd där ni kan ge betyg på alla isfolkeböckerna. Det finns en tråd för varje bok. Så gå gärna in och ge betyg på Trollbunden. För att när vi har pratat om alla böckerna, alltså om ungefär 2 år, för vi kommer att göra det här varannan vecka, då kommer vi att sammanställa alla röster och räkna ut vilken bok ni tycker bäst om.
Det kommer bli jättespännande.
Jag vill påpeka också att jag vill att ni ska gå in på iTunes och recensera oss på iTunes. För att det är jätteviktigt att vi får iTunes-recensioner. För på det sättet kommer vi att nå ut till fler isfolket-personer. Nu blir det lite spoilervarning. För nu tänkte jag dra några missar i den här boken. För att det är ett ämne som har intresserat mig alla år. Och när man skriver 47 böcker så är det inte så himla lätt att hålla reda på saker. Så att det finns några konstiga missar i boken. Och de tänkte jag dra upp nu. Sen vill jag gärna höra era kommentarer om dem. Så den kan ni kommentera på YouTube eller i kommentarsfältet på iTunes. Ni som inte har läst de senare böckerna, sluta lyssna nu. Men ni andra kan fortsätta lyssna. Första felet jag hittade, eller som folk har hittat, vi har dykt djupt i det här på forumet. Det är den här kommentaren: det finns ett par gamla ungkarlar till som är mycket fredliga och de har inga hemska talanger. Vilka är det? De finns inte i släktträdet senare och de borde ha varit med i demonernas fjäll om de fanns det.
Precis, men de finns inte. Och med tanke på hur väldigt bra koll de har i dalen att här, vi håller Tengilen Ondes ättlingar där borta och resten får vara med här och leka, så känns det väldigt konstigt att de börjar säga, ja men de här är nog till Tengilen Ondes ättlingar för att man har koll på vem man är släkt med i dalen.
Ja, och de verkar inte finnas i dalen heller. De är aldrig med i boken heller.
Nej, men precis. Så det känns som ett riktigt stort fel att de ens nämns. För det hintar om att det finns fler isfolket, äkta ättlingar i isfolket. Men sen så försvinner de bara.
Ja, verkligen. Och det blir ännu värre sen. För att Tengil säger, det är bara en tunn linje som härstammar rakt ner från honom. Svarta döden tog många och pesten 1565 tog nästan resten. Men enligt släktträdet så har inte en enda människa dött 1565. Tore dör 1566. Så det skulle kunna vara han, men han är en person. Han är inte nästan resten.
Nej, men precis. Och då är det ju frågan om Tengil gör den här klassiska, att han tycker att ja, men isfolket är alla som bor i dalen. Men i och med att det specifikt talar om Tengilen Ones ättlingar, så ja, han borde ha bättre koll.
Sen kommer en återkommande miss, och det är folks ögonfärg. Och eftersom ögonfärgen kommer att spela rätt stor roll senare, så är det lite konstigt att det missas. För först när Silje hittar Sol, så har Sol mycket mörka lockar och ögon. Men Benedikt anmärker om Sol senare, så säger han: hon kommer att bli svår för pojkarna när hon växer upp med de gröna ögonen. Så det är så här, ja, vilken ögonfärg hade hon?
Ja, precis. Det är inte som att, det är inte som att de är kattungar att göra som byter ögonfärg efter typ 3 veckor.
Dessutom finns det i den här boken en massa fel som har justerats faktiskt. Så att i den ursprungliga första utgåvan fanns det mer fel som numera är borttagna i boken. Så de tänker jag inte prata om, för då skulle det här bli för långt. Sen kommer ett fel här som någon har påpekat, att det här med kläderna hjälpte Charlotte Maiden att dölja sin graviditet. Då står det: tidens mode var henne också till hjälp med krinolin och rakt hängande överklänning. Men krinoliner, den första krinolinen gjordes 1839 i England. Så då skulle Margit kunna ha tagit fel och syfta på föregångaren till krinolin som heter Vertugal. Och den användes på 1500-talet, men den såg inte alls likadan ut och skulle inte kunna fungera. Krinolin är alltså ett ord som man inte alls kan använda om dammode på 1500-talet.
Nej, och det är lite synd att det görs en sådan miss, med tanke på att Margit ändå är väldigt, jag upplever henne som väldigt noga med liksom att kolla av saker.
Ja, och sen finns det en kontrovers också om hur gammal är Silje egentligen? För att hon är...
Ja, men precis, som vi sagt i podden, 16-17 år.
Hon är bara 17 år, hon är en knappt 17-årig flickunge, och hon är, jagar bara 16 år, herre.
Då skulle jag säga att hon är bara 16 år. För hon, om hon, så här, hon vet ju bäst sin ålder själv, men å andra sidan, baksidan säger att hon är 17.
Tengil har ju ingen koll på sin ålder, så det är möjligt att Silje inte heller vet riktigt när hon är född.
Ja, fast hon är uppvuxen på en gård med, liksom, med sin familj, och hon har fått hyfsad utbildning. Hon borde ha koll på sin ålder.
Ja, det borde hon faktiskt. Så att det känns som att det har skett ett litet fel där.
Ja, och det är en sån liten detalj, men den gör väldigt, den stör verkligen när, man, när hennes ålder verkligen svävar runt mellan 16 och 17.
Ja. Sen är det ju så att vi, det här är vårt första avsnitt, och vi letar ju fortfarande efter formen på podcasten, hur vi ska göra här och så vidare. Så vi vill gärna höra av er och ni berätta vad ni tyckte var bra, vad ni tyckte var dåligt. Får vi verkligen prata så här länge? Vi hade en diskussion innan och sa, vi pratar så länge vi bara kan. För att personligen tycker jag att alla podcaster är för korta. När jag lyssnar på en podcast jag är riktigt intresserad av, då vill jag att den ska vara jättelång. Jag lyssnar på en historiepodcast som görs av en som heter Dan Carlin, Hardcore History. Hans avsnitt är, kan vara upp till 6 timmar långa, och jag blir alltid jätteledsen när de tar slut.
Det är perfekt med så långt, för då kan man verkligen ha på dem hela dagen när man går och jobbar.
Men nu kanske vi faktiskt måste sluta.
Ja, vi kanske måste det.
Så det här var vårt första avsnitt. Och hur kan lyssnarna hitta mera saker av dig eller få kontakt med dig, Anna?
Ja, man kan mejla mig på min mejl annaseras@gmail.com, eller så kan man gå in på min blogg setsunaseras.blogspot.se.
Mycket bra blogg.
Tack så mycket. Och Dan, hur kan läsarna hitta mer, hur kan lyssnarna hitta mer av dig?
Jag gör 3 andra podcasts, så jag tänkte jag är tvungen att nämna dem här. Jag gör en som heter Fan of History, som handlar om antik historia, riktigt antik historia. Vi berättar hela världshistorien, det är jag och en kille från Texas, den är på engelska då. Från år 1000 före Kristus och framåt. Och jag tror senaste avsnittet var 870-talet är vi på nu. Före Kristus. Så det är assyrier, det är de första judiska kungarna av Israel och liknande saker.
Det är en riktigt bra YouTube-kanal, ska jag säga. Alla som har minst intresse av historia borde verkligen lyssna på den.
Ja, det är inte bara en podcast, utan det är också en YouTube-kanal. Ja. Och där har jag kommit längre faktiskt. Där är jag inne på 730-talet före Kristus. Men på YouTube-kanalen så är det bara jag som talar och visar bilder. Och podcasten är vi 2 personer. De är ganska annorlunda. Jag gör även en podcast om Game of Thrones, som för närvarande ligger nere då, eftersom Game of Thrones inte går just nu, tillsammans med en kille som heter Thomas. The Game of Thrones chat finns på iTunes också, precis som Fan of History. Och sen gör jag ytterligare en om spelet Magic the Gathering, som heter Magic Gathering Strat podcast. Det är också en YouTube-kanal. som handlar om Magic. Så om du skulle råka spela Magic så kolla upp det. Forumet finns på shailina.se/isfolket. Vi kommer att länka till det och länka till de trådarna vi har nämnt. Det är nog allt för idag. Har du något mer att tillägga? Ja.
Nej, inget mer förutom att tack så jättemycket för att ni lyssnat allihopa.
Ja, tack för det och tack för att du är med, Anna.
Tack så mycket för att du också är med, Dan.
Vi ses i häxjakten.
Det gör vi, woho!